Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia?
Det står några konstiga grejer. Det står att jag skriver pappakröniker i ICA-kuriren. Faktiskt. Det är den konstigaste saken där. Mm. Men det står väl att jag är född i Norrköping och att jag har fått något stipendie. Och så står det att jag skriver Dagens Nyheter, film- och tv-kritiker.
Och det stämmer.
Ja, det stämmer. Det står inte så mycket om mig där.
Är du ledsen för det?
Nej, det är jag. Jag känner ingen sån där.
Härligt.
Jag tycker det är kul om de frågar mig vem jag är.
Där blev jag en riktigt olycklig människa. Något man blir eller alltid varit. Något man så småningom förtjänar. Jag har nog alltid känt att jag förtjänar det. Ja, så inleds Johan Kronemans debutroman från förra året. Boken heter Jag är olyckligt här, och huruvida han verkligen är olycklig, det ska vi ta reda på idag. Dagens gäst föddes för 66 år sedan i Norrköping och har ägnat hela sitt vuxna liv åt att skriva. Bland annat på Nöjesguiden, ICA-Kuriren och framförallt Dagens Nyheter, där han sedan 25 år tillbaka är kritiker. Numera främst tv-kritik, 2 dagar i veckan, år ut och år in. Och det här blir ett samtal om vad arbete ger, att sitta i fängelse och återfall i spelmissbruk, bland annat. Här är Värvet avsnitt 460 med Johan Kronemann.
Late bloomer är ju liksom väldigt positivt, men man kan också säga att man är sent utvecklad. Mm. Det brukar väl jag göra. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt skönt att man kan blommar lite senare. Jag tyckte att jag gifte mig sent. Jag tyckte jag pikade sent också som kronikör, säger jag, 2006-2007. Jag fick barn sent.
Var du som bäst 2006?
Ja, jag tycker nog att jag har precis börjat titta igenom gamla krönikor. Men jag har själv känslan av att jag var som bäst då. Sen tycker jag att jag är i rätt fin form nu. Mm. Men nej, det är jätteskönt att man kan att man inte blir så fixerad vid att man ska slå igenom och allting ska vara gjort redan när man är 24. Utan det finns massor med tid. Det brukar jag säga till mina syskonbarn och kompisar som är lite unga. Även till mina pojkar. Alltså det finns tid. Även om när jag tittar tillbaka så har allting, det har gått väldigt fort. Som en grisblink. Men tid finns det, och man hinner göra massa saker. Och man behöver inte ha så förbannat bråttom till att bli liksom världsbäst eller... Jag är glad att jag skaffade barn sent. Jag hade blivit en dålig pappa tidigare, tror jag. Mm.
För att du...
Nej, men så som jag levde och höll på. Och, jag tror inte jag var mogen för att få barn förrän jag var 47 eller 48.
Du romandebuterade ju halv sent också.
Ja, det får man nog säga. Mm. Jo, men det där med bok och så, det var ju väldigt viktigt för mig. När jag var ung tror jag att jag tänkte på det jämt. Att man skulle skriva en bok eller bli författare. Men sen så, ja, jag var ju över 40 år när jag insåg att, eller när jag kom fram till att jag är jättebra på det här. Jag ska inte sitta och längta bort. Titta över staketet på en annan gräsmatta. Utan jag är rätt bra på det här och nu gör jag det. Och sen så var det väl mer en slump att den här boken blev av.
Varför blev den av?
Ja, därför att jag fikade med Leo Lagerkrans. Och han hade precis öppnat en liten agentlåda. Och han tyckte att jag skulle skaka liv i ett gammalt bokprojekt. Så han släpade iväg mig till Mondial förlaget. Och ja, jag tänkte jag följer väl med. Och sen så när jag gick därifrån hade jag mer eller mindre ett kontrakt i handen.
Vad var det för idé då? Är det den
det var nog, då var det, från början hade jag en idé om att jag ville skriva en bok om 70-talet. Eller mycket som var, jag ville slå en båge från 70-talet in i vår tid. Men, och den skulle handla om, ja, pappa och folk och... Sådär. Men nu blev det väl mer än... När jag var sjuk och låg sjuk nere i Düsseldorf, jag blev sjuk där 2017, då, det här har jag sagt många gånger förut, men jag kan säga det en gång till. Då tänkte jag, när jag hade repat mig, tänkte jag så här, vad gör jag nu? Först tänkte jag, hur hamnar jag här? Och sen, vad gör jag nu? Jo, men då blev det att jag hade nog en berättelse om... Jag ville liksom spåra upp det där på något sätt. Mm. Hur blev det så här? Och sen började jag dra i olika ändar och så bara skrev jag.
Men låg du då med någon slags laptop nere i Düsseldorf och började skriva?
Nej, Folkevilsson hävdar att jag sa redan andra dagen när jag var skitsjuk. När jag frågade läkarna så... När kan jag börja jobba igen?
Okej.
Du tyckte han var det sjukaste han hade hört i hela sitt liv. Nej, det gjorde jag inte. Utan det tog ganska lång tid innan jag satte mig. Det tog nog ett och ett halvt år efter att jag var sjuk. Efter jag blev frisk.
Apropå att vara en late bloomer. Jag missade ju lite tåget när du gjorde så mycket media i höstas.
Ja.
Hur var det för dig att stå i centrum på det sättet? Liksom, och göra dussintals intervjuer?
Det var kul. Jag förlaget frågade mig innan vad jag kan tänka mig att göra. Så sa jag kan göra allt. Och så kom det ju, fick jag göra sådana breda. Jag gjorde Skavlan och jag fick vara med i Malou och TV4 Godmorgon eller vad heter. Mm. Alltså jag var med mycket och jag ville kränga boken faktiskt. Och det gick väl det gick bra. Men jag tror det var som så att media, jag har ju inte varit ute, jag har tackat nej nästan alltid till tv och sånt för att jag tycker att jag är tv-kritiker och ska inte sitta där och ta upp. Jag vill inte bli någon rollodexare.
En fråga om det här med att vara bra på att skriva. Känner du någonsin att din liksom penna sviker dig? Att din ambition är större än ditt språk eller vad man ska säga?
Ja, det händer väl ganska relativt ofta.
Okej.
Alltså jag skriver ju så ofta, 2 gånger i veckan, året runt. Och jag har målt på i ganska många år. Och då, det blir ju så att man försöker ju, man måste ju upprätthålla någon slags hög lägsta nivå. Det låter ju skittråkigt, va? Men så är det väl. Och sen så har man några toppar då och då. Och så har man några texter som man inte alls tycker att man får till. Mm. Men det där är ju så svårt för att jag kan ju säga till min redaktör att den här blev verkligen inte... Jag har inte riktigt kommit fram. Och sen nästa dag så är den liksom mest läst i DN. Så, det är inte alltid man har liksom koll på... Man har inte alltid koll på hur läsarna ska reagera. Och det är ju ganska skönt.
Mm.
Men jag har ambition, man har ju hög ambition att man ska vara bra vecka ut och vecka in. Alltså annars är det ju... Det måste jag ju ha.
Men hur var liksom tempoväxlingen att å ena sidan då fortfarande leverera 2 krönikor i veckan? Och sen har det här långa liksom romanprojektet som jag antar att du liksom, alltså att den har gått fram och tillbaka mellan dig och någon slags förläggare också.
Ja. Nej, men det jag sa efter jag hade skrivit den, så sa jag att jag kommer aldrig mer skriva någonting och samtidigt jobba. Mm. Alltså jobba för att jobba och göra 2 saker samtidigt. Men nu är jag faktiskt igång med samma sak för att jag måste jobba för att försörja mig. Och jag får skriva när jag får frigöra dagar där jag bara skriver på min bok då. Så att det funkar, men det är inte optimalt.
Jag tänkte ta en nästan följdfråga på någonting som kom upp i söndagsintervjun. Och det var inte så märkligt att det kom upp. Men Martin Wiklin säger, kommer du någonsin bli en lycklig människa? Och då undrar jag, vad tänker du att den frågan betyder?
Det betyder väl att jag framstår som i mångas ögon som en väldigt olycklig man. Eftersom jag i den här boken handlar om en... Det första jag frågar med boken är ju, jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerar, men hur blev jag en sån här olycklig? Hur blir man en riktigt olycklig människa?
När blev jag en riktigt olycklig människa?
Men alltså, ja, till exempel, nu är jag väldigt bra på att ta en dag i taget. Jag har varit sista veckorna känt mig jävligt glad faktiskt.
Mm.
Och ganska, jag skulle nog kunna säga att jag har varit ganska lycklig. Mm. Men jag har ju haft långa perioder där jag varit lycklig då. När jag första åren i vårt äktenskap, Anna och barnen. Och, alltså jag var jättelycklig. Men jag har ju haft en återkommande period där jag har trampat igenom golvet eller isen eller vad fan det är. Där jag bara sjunkit. Och de perioderna kommer ju att prägla så mycket av ens liv. Både liksom före och under och efter. Ibland går man nästan i månader och bara väntar på att det ska hända. Och sen händer det och sen ska man liksom skrapa upp och skrapa ihop sig själv efteråt. Så de där perioderna, de blir väldigt dominerande i ens tankevärld. Och de dominerar ens liv på ett jävla tråkigt sätt ju.
Men ser du att du är i en depression när du är i den?
Alltså det tog ju mig, det var ju bara för kanske 10 år sedan som jag förstod. Alltså jag var ganska gammal när jag förstod att jag var deprimerad. Och att jag hade varit deprimerad i perioder ända sedan jag var tonåring. Och jag var hos en terapeut och han fick mig att se nästan att det inträffade ganska regelbundet i 10-årscykler. Alltså riktigt, när jag riktigt hamnar i problem. Jag har alltid varit en sån där, jag gillar ju svart humor och så vidare. Så att jag har ju alltid sett mig själv som en, ja, lite, jag gillar ju Woody Allens tidiga filmer och hur han ser på sig själv och på livet. Och jag menar, jag gillade ju att läsa, redan för tonåren gillar att läsa en del svarta poeter och ensamma män. Och jag var ju väldigt romantiserad i en viss manlighet.
Anledningen till att jag undrar över den där Martin Wiklin-frågan är nog att jag tänker att den är lite feltänkt i det att olycklig och lycklig skulle vara motsatser.
Ja, jag förstår vad du menar. Nej, jag kan ju inte, man kan inte leva utan både olyckan och lyckan ju. Alltså det är ju något man måste lära sig att förhålla sig till. Nu har man ju några lekkamrater man har träffat genom livet som aldrig har förstått vad depression eller på fullt allvar. De fattar inte vad man säger. De fattar inte ens, man sa så här, jag är lite låg. Och de, vadå låg? Hur då? Vi ska ju gå ut nu ju. Vi ska ju dricka bärs och träffa lite tjejer och lägga av. Det liksom fanns inte på deras som agenda. Så man har väl liksom koketterat lite med att man är en sorglig figur. Ganska mycket har han nog gjort. Men sen, och det gjorde att jag kanske inte riktigt såg att jag hade varit jävligt deppig. Men för att återgå till det där, så det finns väl någon slags dualism. Att man, det ena kan nog ändå inte existera utan det andra. Men jag kan ju förstå att någon ställer frågan. Jag tror ju att mina nära, alltså mina systrar och de, när de läste boken, så min ena syrra som ringde och sa, men har du varit så? Vi har inte märkt att du har varit så olycklig hela livet. Men det har jag ju inte varit. Det är ju ingen alltså självbiografi på det sättet som det har ju skrivits, att jag, Johan Kronman, kommer med en självbiografi, men den är ju, för om det skulle vara en självbiografi så är den ju helt hopplös, alltså, för att den innehåller inga självbiografiska data så där egentligen, utan jag har ju velat beskriva mer ett tillstånd man är inne i livet. Och jag känner fortfarande, alltså jag trodde aldrig jag skulle kunna öppna den boken igen och titta på texterna, men det finns som fler kapitel som jag tycker är, fan, det är bra det här.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag byter ämne tvärt.
Ja.
Och jag har varit, som många andra tänker jag, lite besatt av Lundell på senare tid.
Mm.
Och han satt väl också en månad, tror jag. Och sen på 70-talet för vapenvägarna.
Ja, det kan det göra nog.
Och sen kom han ut och så skrev han en hel platta som heter Utanför murarna. Vilket jag tycker
det
är
liksom, ja, det...
det är ju rimligt såklart, för det gjorde väl intryck på honom. Han hade tid att skriva, ja, när han satt på kåken. Och sen finns det väl en låt där som heter just Utanför murarna, som jag älskar att blästa ibland när jag vill känna mig fri.
Okay.
Men gjorde det lika starkt intryck på dig att sitta inne?
Jo, men alltså, jag kan tänka mig att Lundell kommer ut och gör den där, för att det man... Alltså, även om man bara sitter en månad. Andra gången satt jag ju 2 eller 3 månader.
Båda gångerna för vapenvägran.
Totalvägran. Mm. Jag var inte vapenvägrare. Totalvägrare, okay. Det är väldigt viktigt att säga.
Förlåt.
Men alltså, man fick ändå en känsla av vad ett frihetsberövande, vad det innebär. Att även om man... Alltså, det är ganska bra övning alltså, att sitta någonstans, bli instängd, man har varit stygg, man har gjort något dåligt som samhället tycker. Och så stänger de in en. Man blir inlåst en månad. Och man får bara, man går upp och man får mat och man kanske måste jobba i. Jag spikade lastpall där på. Och jag satt på en halvsluten anstalt i Skänninge och sen satt jag på en öppen anstalt. Men det spelade ingen roll om man satt på en öppen anstalt. Det var alltså, murarna fanns ju där, de osynliga murarna. Det går ju inte att jämföra med att sitta 4 år i bunkern. Självklart inte. Men man får en feeling för att... alltså efter det så har jag aldrig sagt att herregud, fick han bara 3 år. Det blev jag helt vaccinerad mot. Utan de som säger så här att han, ja, 4 eller 5, alltså det är sån evinnerlig jävla tid alltså. Och jag tror, alltså ingen mår ju bra av att sitta i fängelse. Utan det är ju, vi måste ju skydda oss mot vissa människor som vi inte kan ha här ute. Men förr i tiden, alltså när jag växte upp, då trodde man ju på fortfarande att man kunde rehabilitera fångar. Men nu har man ju, verkar ju helt gett upp det. Så nu spärrar man in folk på, de kommer ut efter 6-7 år och är ju helt, det är klart man är ju bäng när man kommer ut från ett sånt, eller man blir skadad. Som sagt, var det, jag fattade det av den där korta tiden att sitta inne i ett helvete.
Ja, sen tänker jag mig också att man, om man inte var kriminell när man åkte in, så är man väl det kanske när man kommer ut. För att,
ja, det tror jag. Ja. Alltså, det där är ju en sån, ja, man kan säga att det är en klyscha då. Mm. Att man lär sig saker på fängelse. Det tror jag absolut att man gör. Och så som unga är kriminella. Men till och med det jag satt, och det var ju många, jag satt ju med en del småtjuvar och folk som var ekonomiska brottslingar och så vidare. Men alltså, vi kunde ju sitta och prata om olika brott och man kunde tjäna pengar på som var i gråzonen. Och det var en kille som satt där som hade, han snodde stora segelbåtar och segla ner till Kiel eller vad det var, Tyskland. Så sålde han dem då, han och hans polare. Fick någon 100 000, alltså fick cash, mycket cash alltså. De snodde många båtar. Tog lång tid innan de åkte fast. De snodde en båt, så hade de liksom en skön segeltur ner. De var liksom seglare. Så och det är klart att när man väl åker fast så tänker man, nej, jag vill inte göra det här mer. Ofta, på det sättet funkar ju straff då på många. Men jag tror ju de som sitter på så här ungdomsfängelser, och jag tror att det är rena yrkesskolan.
Ja, precis.
Fortfarande.
Ja, det är tragiskt. Jag satt ju en natt och kommer aldrig glömma det.
Nej.
Så att det...
Och satt du i en fyllecell? Eller
jajamensan.
Ja. Nej, det tror jag, det kan man få panik för.
Mm. Fick du panik när du satt?
Nej. Det fick jag inte. Första gången var ju första gången var ju mer ett riktigt fängelse. Och det var ju många, alltså grövre förbrytare som satt där sista 1 eller 2 åren, bank, det fanns någon bankrånare och sånt där. Nej, det fick jag inte, men det, alltså när man har varit där en dag, alltså var det liksom den längsta dagen i ens liv, att man tänkte så här, herregud, ska jag ha 30 såna här dagar kvar eller har jag 90? Så att alla räknar ju ner. Men det var liksom som, efter ett tag var det lite sån här lumpen känsla. Och som sagt, jag satt ju på en, det var ju ganska många rätt normala människor.
Nu satt ju du för någonting som var för en politisk övertygelse. Men jag tänker liksom, när jag läser din bok, för det är, även om jag har känt dig väldigt många år, så är det här delar av ditt liv som jag givetvis inte hade en aning om. Nej. Det känns också som att det hade kunnat gå riktigt jävla åt helvete för dig. Alltså du hade ju kunnat gå ner i fullständigt i knark och liksom spel och...
Ja, det, när jag tittar tillbaka på, alltså vi tog en del droger på 80-talet då. Och alltså det slutade med att jag fick ett aneurysm som sprack, alltså en hjärnblödning. Mm. Och det hade ju att göra med vad jag tog. Det var ju något jävla ful tjack eller vad fan det var, tror de. Så att det fick mig att sluta med det, men annars hade jag kanske fortsatt med det, jag vet inte. Och drickandet har ju, det har nog flera gånger kunnat gå och så spåra ut helt. Men jag hade liksom några markörer kvar i verkligheten som var så viktiga för mig. Så jag gick aldrig så långt.
Är det pliktskyldigheten som har räddat dig från?
Ja, det kan det nog vara. Och sen var det väl också, det är ju det där med att ha barn och dricka. Jag sa ju att folk räddade mitt liv när vi var nere, när jag blev sjuk i Düsseldorf. Och jag menar inte bokstavligt talat, men att han var där och sen ja, att jag valde bort till slut då, att jag till slut valde bort alkoholen, därför att jag han mådde ju dåligt till slut. Han blev ju medveten om vad som hände och många i min närhet liksom, jag brydde sig om det. Till slut blev jag blev ju påverkad av folk som tyckte om mig helt enkelt. Mm. Men flera gånger kunde man nog, det kunde nog gått illa. Så att jag önskar ingen människa där jag var när jag slutade.
När jag var liksom i den där åldern när det var som värst, mellan 20 och 30 egentligen. Så jag hade ju någon kompis som idag är liksom väldigt framgångsrik tv-människa som så här sålde utanför
ja.
Liksom den här klubb, nightlife som fanns här nere ja. Vid Skeppsbron. Liksom. Alltså, och hade så här 100 tabletter med sig. Han hade ju lika gärna kunnat sitta. Liksom. Ja. Alltså, det är grovt.
Ja.
Och det hade kunnat vara jag också om någon hade sagt det till mig. Liksom.
Ja.
Hade ju ändå 5 gram lite då och då. Liksom. Ja. Och det är ju... Det sitter man ju inne på.
Ja.
Eller det, kanske inte på 5 gram, men om jag hade åkt dit för det flera gånger så ja.
Ja.
Men ja, det hade lika gärna kunnat gå åt helvete. Men jag funderar
jag vet
på
det, man tar ju stora risker då. Man är inte riktigt så där riskmedveten ju.
Nej.
Men gud, sker prisat ut. Nej, men det kanske inte krävs så mycket för att det ska tippa över. Både du och jag, vi känner många andra som har varit nära. Men jag känner ju också folk som verkligen har tippat, som inte är programledare på tv och som jag träffar på stan och som ser alldeles liksom. Det försvann allting i yrke och ofta nästan alltid familj och skitdålig kontakt med sina barn. Och det, man är ju en sorglig figur då. Och man blir ju också man vet om till slut om man är en jäkla sorglig figur. Och det gör ju inte saken bättre, för då kan man ju lika gärna fortsätta. Man är ju inte så där, man är inte skitsmart. Man är ganska logisk, men man är inte så där. Man tänker ju inte riktigt bra.
Nej. Fortsätter med frågor som eventuellt gränsar till det allt för privata, men har du gått på AA-möten och så?
Jag har varit på ett AA-möte.
Okej.
Okay. Och jag visste vad det skulle vara.
Och du blev botad.
Ja. Jag är bara ute därifrån och är fri.
Funkar direkt.
Jag hoppade liksom, skuttade omkring i grönskan. Nej, jag vet att det AA-möten hjälper jättemånga människor. Jag kunde bara inte. Jag kan inte med den där religiösa. Jag har ju läst deras det där, vad heter det? Det är väl 12-stegsprogrammet. Jag har den där boken hemma och jag klarar inte av den där. Det står om Gud och bla bla bla. Och många säger att men det kan du bortse ifrån, du kan strunta i det. Jag kan inte det.
Nej.
Det strider liksom mot hela min syn. på det, att man skulle liksom lägga sig i händerna på något annat. Jag tror att det ligger i mina egna händer.
Mm.
Så det har jag inte gått på. Jag har gått hos lite andra. Jag har gått på terapeuter och alkoholbehandlare. Och det är inte så många som jag tycker har varit riktigt bra.
Mm.
Jag har haft en som är lite äldre dam. Eller dam, hon är vid min ålder. Som jag tyckte först var sådär, alltså första gången jag träffade henne, första året, så tyckte jag väl att hon var alltså sådär, som en jävla stora syster. Men hon har varit en otrolig hjälp sen. En klok människa. Alltså.
Mm.
Och man kan komma dit till henne också med att tala om att man har liksom har halkat dit eller man har druckit. Hon skulle aldrig moralisera eller säga, men det här var ju inte riktigt bra. Så hon skulle liksom, hon bara vände på det och säger att ja, men hur gör vi nu? Och nu är det bra att du är här. Så när man ska sluta dricka, så behöver man verkligen folk omkring sig som verkligen kan de här grejerna. Och det är ju, jag har ju nu några nära vänner som har några som jag har lärt känna ganska sent i livet, men som har slutat dricka också. Och vi har ju, alltså jag känner så otroligt stöd, och bara, alltså vi sitter ju inte liksom och stöttar och peppar varandra, men bara att kunna berätta för honom eller henne att liksom att ja, de här sista dagarna har jag tänkt jävligt mycket på att jag skulle dricka. Och ja, jag känner liksom att jag skulle kunna vara på systemet imorgon. Och, så. Och då kan vi prata och kan man påminna varandra om hur det kändes och hur är det egentligen. Och, ja.
Mm.
Alltså det är som vi är duktiga på att påminna varandra. Det, varför vi inte vill vara där igen.
Mm.
Och det är, jag tycker att det är jätteskönt. Alla som brottas med alkohol eller någon typ av beroende, man behöver verkligen en kompis, alltså, eller flera kompisar som förstår. Det är lite taskigt att säga att folk som inte har varit där själva inte begriper, men ja, det är ju så med mycket.
Mm.
Ja, man behöver någon som fattar, som kanske har varit där.
Mm.
I alla fall det har hjälpt mig.
En grej som du har varit öppenhjärtig kring också är ju spelmissbruket. Och där tänker jag så här, fan okej, okay, alkoholen, det känns som att det är så här, man vet vilka triggers som finns och ja, sådär. Men spelmissbruket, det känns så jävla mycket mer, alltså det är spelreklam varannan sekund på tv. Ja. Och liksom det känns som att det är så här, och tobakshandlaren eller vad fan det kan vara, liksom så är det så jävla mycket toto och fan, måste liksom. Är det svårt att hålla i schack? Liksom?
Nej, det tror jag inte. Utan det är svårt att hålla i schack. Det är nog en, alltså, det är liksom sitter djupare än så. Men det är klart, det kanske kan trigga igång. Det kan nog trigga igång. Alltså jag ogillar ju jävligt mycket den där ständiga reklamdunkandet. Alltså det är ju verkligen, det är som en japansk vattentortyr liksom.
Mm.
Det tar aldrig slut. Alltså spelandet är ju, alltså, det är ett bra exempel, för att de som inte spelar, de kan ju inte förstå hur kan man vara så jävla dum. Alltså man vet ju att kasinot eller banken, det är ju de som tar pengarna, de tar ju 90% av pengarna. Och man är en superloser. Men det är ju inte det handlar om. Utan spel handlar ju också om att, för mig handlar det på samma sätt. Och det är liksom ett helt ostört rum. Och ingen stör mig. Och, alltså det är triggers. Och alltså det är spänning.
Mm.
Jag har ju nog haft fler återfall när det gäller spel än när det gäller alkohol. Och det är nog först sista året som jag helt har lagt ner.
Men är det liksom, för det har jag aldrig riktigt fattat, vad är det du går igång på? Är det allt spel liksom? Är det alltså från tips lördag?
Ja, men jag,
till...
men jag spelar mycket på odds och sånt här, matcher, kombination av så hur många mål ska det bli i en match, och det kan man ju säga, det är ju den här nya, alltså alla nya spelsätt som har kommit. Jag har ju kompisar som jag träffar som säger, ja, jag gick in 5000 här på att det ska bli fyra hörner innan paus liksom. Mm. Alltså, så de där olika spelmöjligheterna har ju ökat ett visst typ av spelande. Men det är det. Sen älskar jag att vara på kasinon. Jag älskar att vara på, nästan så fort jag åkte bort, jag åkte till någon annan stad och så kollade jag om det fanns ett kasino. Så en otrolig liksom jävla känsla att vara i ett kasino.
Men är det roulette då? Eller är det,
ja, det kan vara vad som helst egentligen. Ja, för mig var det nästan så att det var, alltså jag älskar att vara på den, det är en plats jag gillar det. Mm. Alltså det är soft. Det är liksom inga folk som är fulla, eller man kan dricka lite, men det är väldigt sober stämning. Man hör liksom ljudet från kulorna och det är lite automater och det plingar lite, och man kan gå och ställa sig och titta på någon som spelar blackjack liksom. Och man kan ju titta, man ser ju rätt snabbt vilka som är losers och vilka som kommer vinna ikväll. Alltså det, jag har ju varit på kasino från klockan 9 på kvällen till klockan 5 på morgonen. Och man ser vilka som börjar springa till bankomaten. Det finns ju liksom bankomater inne på kasinon.
Det har du gjort en annan gång också.
Ja, det har jag gjort. Mm. Men just då känner man sig inte så där som en dålig människa. Då är man så, då är man i en annan, man är liksom i en annan värld.
Skulle du kunna gå och köpa en trist nu utan att liksom, ja, att det skulle eskalera?
Ja, men jag kan ju spela. Nu har jag stängt av mig på spel, så att, men jag har ju, när jag inte har spelat så att säga, då har jag ändå spelat, alltså då har jag ändå lämnat in ett 64 raders system på tipset, stryktipset. Mm. Eller jag har köpt en trisslott. Eller... Så det går ju att hålla där. Men det här liksom, riktiga spelandet, det rör sig på en annan nivå. Mm. Då är det ju, då har jag ju, då sätter jag ju allt jag har. Alltså, då vill jag ju att det ska finnas, att jag har jättemycket pengar. Så att, för då, jag menar, har man mycket pengar och stora insatser, då ökar man ju också chansen att man ska vinna. Alltså man förr eller senare kommer chansen.
Är det jobbigt att prata om?
Nej, inte ett skit faktiskt. Det där med spel är ju någonting som jag fortfarande inte riktigt förstår. Så att, ja, det är ganska kul att prata om det, för att, så att man får formulera det på något sätt. Mm. Eller försöka formulera det. Det är svårbegripligt även för en spelare.
Jag har ju i mina mörkare perioder... Jag hade ett skov för inte så jävla länge sedan när jag spelade poker på internet.
Ja.
Men då är det så här, jag har inte liksom i mig, jag måste inte, ja det är klart, jag kanske har varit upp och vänt på typ så här $10 liksom.
Ja.
Men jag har inte i mig att liksom eskalera det uppenbarligen. Jag vet Nej. Inte vad det beror på. Det kanske är för att jag ser mig själv som en fattig lapp liksom. Jag har aldrig varit en high roller. Och så dåligt självförtroende i det också.
Men det där kan jag ju tippa över. Mm. Alltså, jag tror att det, alltså när det, alltså när man, jag skriver om det i boken, så att jag hoppas, eller jag har sagt det förut, så jag hoppas jag inte tjatar nu då. Men alltså när man väl har vunnit ordentligt med pengar, alltså jag, har man dragit in 375 000 på ett, liksom, på ingenting liksom. Alltså man vill dit igen. Mm. Så egentligen är vinnandet det är själva förbannelsen. För när det rasslar till så där, då är det, alltså det är liksom värsta feelingen liksom. Mm. Och då är man illa ute direkt. Mm. Det är som folk som har tagit alltså så här, heroin och alla letar efter den där första, att få tillbaka känslan från den första som kicken.
Mm.
Ja. Man jagar den hela tiden.
Nu, kära Johan, är det dags för frågor du inte fått förut.
Ja.
Vilken är egentligen den sämsta kryddan?
Paprikapulver.
Mm-hmm. Ja, I beg to differ. Jävla kanonkrydda.
Tycker du?
Ja.
Ja, ja, jag tar tillbaka det. Jag säger... kör väl.
Ja, vad bra. Det var nämligen rätt svar.
Var det rätt?
Ja.
Ja, härligt. Har jag ett rätt nu?
Ja, det har du. Ponera att din gamle granne, vi kan kalla honom Oskar Skönning, släppte en otrolig jazzlåt, men att du inte vet exakt hur du ska få in den på ett naturligt sätt i din podcast. Vad gör du?
Nej, men jag tror att jag skiter i sammanhanget.
Okay.
Jag bara överraskar alla med att
lägga in låten.
Nu blir det helt otippat en jazz.
Du vill att din lokala Coop tar in fler tesorter av märket Pucka. Hur går du tillväga?
Jag går ju och snackar direkt med han som har hand om butiken.
Mm.
Så tar jag ett allvarligt snack med honom. Tar honom lite undan sådär sätt. Nu är det som så att på Södermalm är det här väldigt populärt.
Mm.
Att det är liksom det är det enda tesort man pratar om.
Ja, och därmed stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut.
Det var bra fråga.
Tack så hemskt mycket.
Ja.
Ska vi säga att vi är klara där?
Ja, alltså känns som vi ska kunna fortsätta. Ja, men,
verkligen.
Ja.
Vi får ta det på kaffe.
Ja, det var kul.
Tack för idag.
Tack, hej.
Han Kroneman. Jag skulle kunna lyssna på den där östgötskan i timtal, och det går ju också eftersom han läste in sin bok själv. Den hittar du på internet. En grej jag har glömt att be er om superlänge är det här med betyg i till exempel Acast-appen och Apples variant. Om du gillar Värvet får du gärna slänga in 5 stjärnor och kanske till och med skriva en liten rad. Det skulle betyda supermycket för mig och oss som jobbar med Värvet. Apropå bok. Jag avslöjade i veckan att jag skriver på en roman, och vilket fint mottagande jag fick av många av er för det i sociala medier. Tack så hemskt mycket. Min bok heter Törst och handlar om alkohol och relationer typ, och kommer i september. Nu hörni, Oskar Skönning, Claes Lindqvist, Svante Söderqvist, Basement Tape 1, Surf. Thank you.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.